Brottsplats, Stockholm.
En man i ljusbrun bläser kliver av ett tåg på Stockholms centralstation. Vi kan kalla honom Oscar. Eftermiddagen den 6 juni 1954 är det söndag, pingstdag och svenska flaggans dag. Oscar, som är i 25-årsåldern och arbetar som förman på en industri i Hälsingland, har rest hit för att ta sig en glad helg i huvudstaden. Han strövar omkring i Klara kvarteren, Gamla stan och på Söder på jakt efter ett vattenhål. På Götgatan 77 hittar han Café 77an, som verkar vara ett trevligt ölcafé. Från en grammofon i lokalen hörs Avestafossens brus. En man intill lägger märke till att Oscar tycker om musiken. De börjar prata.
Jag spelar också dragspel,
förklarar mannen som presenterar sig som Lasse. Samtalet blir allt lustigare. Lasse säger att han jobbar som slaktare. Han bjuder hem Oscar på sup och dragspel. Men, och detta säger han viskande, han har ett motkrav. Ett mycket makabert motkrav.
Du lyssnar på Harrisons historiska brott, en podcast från Svenska Dagbladet. I 6 avsnitt på temat Brottsplats Stockholm berättar Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, några av de mest fascinerande kriminalfallen ur huvudstadens historia. Del 1. Slaktaren i Bagarmossen.
Oscar skrattar när mannen på ökafet lägger fram sitt förslag.
Sa du lik? Ett lik? Ja, det har man ju aldrig varit med om.
Det är fortfarande eftermiddag och i sommarvärmen på Götgatan utanför rullar färgglada bilar bort mot Medborgarplatsen.
Ett märkligt skämt, tänker Oscar,
att säga att han vill ha hjälp med att gömma ett lik.
Men stockholmare kan vara besynnerliga och Oscar är sugen på brännvin.
Tillsammans tar de båda männen tunnelbana och buss till Bagarmossen. Det första Oscar lägger märke till i Lasses enrummare är 2 resväskor i hallen. Det andra är det som ligger på golvet framför soffan. Någonting avlångt invirat i en vit presenning. Ett par fötter i strumpor sticker ut. Lasse drar bort en presenningsflik och blottar huvudet på en ljushårig man med ett kulhål i pannan. När Oscar vände sig om har Lasse tagit fram ett salongsgevär och riktat det mot honom.
Nå, säger han. Tänker du hjälpa mig eller måste jag skjuta dig också?
Oscar gör allt han kan för att verka oberörd. Lasse är galen, tänker han. Han har uppenbarligen redan skjutit ihjäl en man. Inget hindrar honom från att också skjuta ihjäl mig. Inget alls. Jag måste spela med, annars är jag död. Därför berömmer han geväret, noterar att det tack och lov är oladdat och försöker verka så lugn och samlad som möjligt. Lasse tar fram 2 snapsglas och en flaska renat. Supandet kan börja. Medan han häller upp åt dem förklarar han att han tänker stycka kroppen och lägga delarna i väskorna, men att han behöver hjälp att köra bort dem.
Känner du någon som har en lastbil?
Ja visst, ljuger Oscar, som gör och säger vad som helst för att vinna tid.
Jag kan ringa honom.
Men detta är 1954 och alla svenskar har inte telefon hemma. Lasse förklarar att de måste gå till telefonkiosken vid den närliggande busstationen.
Bagarmossen är en stadsdel med bebyggelse i mestadels funktionalistisk stil och ligger inklämt mellan Enskede och Nackareservatet i södra Stockholm. Namnet kommer från den sanka äng väster om själva bostadsområdet som tidigare kallades Pungpina Mosse och tros komma av att det var en bagare som utdikade och beodlade den. Bagarmossen har tidvis haft rykte om sig att vara något av en problemförort. Rapparen Sebastian Staxet, eller Sebbe Stax, har bland annat skildrat sin tuffa tid på Brotorpsskolan i slutet av 90-talet. Född på fel sida av stan, jag var dömd till att förlora. De senaste åren har området genomgått en kraftig gentrifiering och associeras nu snarare med småbarnsföräldrar och hipsters. 1954 var Bagarmossen däremot alldeles nybyggt. Stadsdelen var en av många nya förorter som uppfördes under ledning av stadsplanedirektören Sven Markelius i samband med utbyggnaden av tunnelbanenätet. Att Oskar och Lasse fick ta bussen berodde på att Bagarmossen var så nybyggt att tunnelbanestationen ännu inte hunnit bli klar.
Efter några supar vill Oskar gå till telefonkiosken för att ringa. Lasse insisterar på att få följa med. Han frågar bekymrat om transporten kommer att bli dyr. Ja, någon tia, inte mer, svarar Lasse. Vid busstationen sitter chaufför Carl Sundberg och väntar på att starta 18.15-turen till Sandsborg. Sundberg ser de båda männen gå in i den kvadratiska orangea telefonkiosken. Sen händer något. En av dem rusar ut ur kiosken, bort mot honom och bussen. Han hinner precis ombord innan dörrarna stängs och det är dags att köra. Oskar sjunker ner på sätet bredvid förarplatsen och börjar prata. Trots att en skylt förkunnar att samtal med förare är förbjudet.
Killen jag var hos har ett lik i sin bostad, säger han. En som har skjutit mitt i pannan.
Vad ska han göra? Ringa polisen? Ja, säger Sundberg. Visst ska du ringa polisen.
Om det är sant, som du säger.
Sant? Trodde jag sitter här och ljuger, säger Oskar. När de kommer till Sandsborgs tunnelbanestation följer Sundberg med den skakade passageraren för att visa närmaste telefon. Då rusar Oskar iväg igen, förbi spärren och in i tunnelbanan. Sundberg larmar spärrvakten och ropar att alla tåg måste stoppas. Men Oskar sitter redan på ett tåg mot Hökarängen. Han vill bort från Stockholm, bort från de mördare och galningar som gör huvudstaden osäker. 2 timmar senare tar han Norrlandståget från centralen. Kvar står Carl Sundberg. Han är nu den enda som vet att det finns ett lik i en lägenhet i Bagarmossen. Carl Sundberg ringer polisen. Han berättar vad Oskar har sagt och uppger den adress som han vill minnas att han uppgav, Lagavägen 2. Polisen skickar en radiobil, men när den kommer fram blir konstaplarna förbryllade. Lagavägen 2 existerar nämligen inte. Bara en timme senare kommer dock ett nytt samtal från en annan man. Han vill inte uppge sitt namn, men sluddrar något med ett lik på Lagavägen 3. Antagligen är det Oskar som ringer. Kvällen har nu hunnit bli sen, men de 2 tipsen måste tas på allvar. Bilen omdirigeras. Lagavägen 3 finns. Och där visade sig bo en slaktare, Lars Arne Andersson Berg, kallad Lasse. Med portvaktens benägna hjälp tar sig poliserna in i hans lägenhet. Där inne hittar de absolut ingenting. Enrummaren är välstädad och prydlig med en fylld bokhylla och blombuketter i vaser. Ett dragspel ligger ovanpå en rutig filt i soffan. På ett bord står 2 snapsglas. Det måste vara falskt alarm. Polismännen står i begrepp att lämna när en av dem noterar 2 resväskor som står i hallen. När han försöker lyfta en av dem är den märkligt tung. Poliserna öppnar väskorna och finner en död mans kropp styckad i delar. Ett snabbt telefonsamtal senare är våldsroteln informerad och efter 1 timme är de på plats under ledning av kommissarie Sten Hammargren. Tack vare det runda kulhålet i pannan är dödsorsaken inte svår att fastställa. Väskorna skickas till statens rättsläkarstation i Solna där obducenten Ingrid Lingmark tar itu med arbetet. Efter en inspektion står det klart att liket har styckats i 8 delar utan att förövaren ens brytt sig om att klä av den döde. Resterna av en kostym hänger som trasor på kroppsdelarna. Styckredskapen har framförallt varit köksknivar som funnits till hands i lägenheten. Men vem är den döde? Kommissarie Hammargren gissar att det är lägenhetsinnehavaren själv. Vid tvåtiden på natten får han två grannar att åka med till rättsläkarstationen för att ta sig en titt på liket och avgöra om det är Lasse som har mördats. Under bilfärden får dock en av grannarna syn på en man som är ute och går i Bagarmossen. Det är Lasse! Bilen stannar, kommissarien hoppar ut och springer i kapp honom.
Svenska Dagbladet den 8 juni 1954.
Två resväskor med delar av en styckad människokropp anträffades sent på pingstdagen i en lägenhet vid Lagavägen 3 i Bagarmossen i Stockholm. Det ännu oidentifierade offrets barneman är en 30-årig chaufför, Lars Arne Andersson Berg, som greps vid tvåtiden natten till annandagen. Jourhavande åklagare, statsfiskal Otto Meyer, omtalar för SvD att häktningsbegären kommer att inlämnas till Stockholms rådhusrätt på tisdagsförmiddagen. Gärningsmannen har tidigare varit i delo med rättvisan och dömts villkorligt för stölder. För 3 år sedan vårdades han på sjukhus för nervsjukdom, men har inte visat några våldstendenser. Enligt vad kriminalen fått rapport om hade Lars Arne Andersson Berg på pingstdagen, medan kroppen låg på golvet i rummet, stått i fönstret och spelat dragspel.
I början av förhören vägrar Lasse att gå med på att han har gjort något besynnerligt. Men efter en timme faller han till föga och berättar. Det hände på fredagen 2 dagar tidigare. När han slutat jobba på en livsmedelsfirma på Söder gick han runt mellan olika krogar för att, som man säger, öla upp sig. På ett ölcafé vid Skeppsbron 40 i Gamla stan råkade han i samspråk med några andra män. En av dem, Lasse hade aldrig träffat honom förut, köpte en halv liter brännvin. Och Lasse föreslog att de kunde åka hem till honom och dricka den. Så de tog en taxi till Bagarmossen. Till en början gick det muntert till. Även taxichauffören följde med upp på en sup. Och Lasse visade stolt de andra ett salongsgevär som han stulit på Gröna Lunds skyttebana. När chauffören hade gått tog han fram sitt dragspel och lånade ut ett munspel till främlingen från ölcaféet. Enligt Lasse sa mannen att han tyckte att det var ett väldigt bra munspel. Han frågade om han fick köpa munspelet och la utan att vänta på ett svar upp 7 kronor på bordet. Männen fortsatte att spela musik. Alkoholen flödade rikligt. Alldeles för rikligt. Framåt 2-tiden på natten tog gästen plötsligt tillbaka pengarna och stoppade dem på sig. Då blev den överförfriskade Lasse arg. Det var ju hans 7 kronor, tyckte han. Männen började gräla och till slut, hävdade Lasse, slog främlingen honom på käften. Då slet Lasse fram salongsgeväret, laddade det och sköt. Kulan träffade mannen mitt i pannan. Poliserna tycker att Lasse ger ett påfallande trevligt intryck. Han har svårt att förstå att han har gjort något dumt. Han verkar mest vara bekymrad över att han kommer att förlora sitt jobb om det blir allmänt känt att han dödat en person. Han anser att han är oskyldig. Visst, det var han som sköt, men han var ju så illa tvungen. Han dödade mannen i självförsvar. När han gjort det var han tvungen att bli av med den döde, och för en slaktare fanns det ju en lösning som låg nära till hans.
Att stycka ett lik är ett välkänt sätt för mördare att göra sig av med sina offer. Det kändaste svenska exemplet är mordet på den prostituerade Katrin da Costa i Stockholm. Delar av hennes kropp påträffades i plastsäckar sommaren 1984, men bland annat huvudet, genitalierna och ett bröst återfanns aldrig. 2 läkare åtalades för mordet och miste sina läkarlegitimationer, men blev till slut frikända. De svenska styckmordens historia är dock äldre än så. 1907 rånmördades till exempel grosshandlarenkan Emma Levin från Malmö i Monte Carlo. Rånarna, paret Marie Violet Gold och Versailles Gold, styckade henne och gömde kroppen i en koffert som stuvades ombord på ett tåg, där blod som rann ut ur väskan drog till sig konduktörens uppmärksamhet. I januari 1945 mördades Agnes Matilda Johansson, en enstörig äldre dam i Vasastan i Stockholm, av en alkoholiserad byggmästare som styckade henne och gömde kroppsdelarna i väskor i sin källare. Ett annat känt exempel, faktiskt från samma år, är storspelaren Birger Larsson, känd som Fageråsingen eller Sunne Birger. Larsson försvann från järnvägsstationen i Arvika en kväll i juli efter att han tjänat ovanligt mycket pengar på trav och poker. Det dröjde 6 år innan han flöt upp till ytan i Kyrkviken, mumifierad och utan både huvud och armar.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Talar Lasse Andersson Berg sanning? Utan vittnen är det omöjligt att klarlägga. Tidningarna redovisar diverse osmickrande uppgifter om honom och hans liv. Under uppväxten i Järvsö i Hälsingland ska han ha varit stökig och småkriminell. En av hans lärare beskriver honom som lymmelaktig. Han sägs ha haft grava alkoholproblem och ha hotat chefen på sitt tidigare jobb med en förskära kniv. Enligt Dagens Nyheter tänkte han egentligen plocka upp liket med firmabilen och sen dumpa det i en sjö eller en myr. Hade Berg hunnit sätta sin plan i verket kunde bagarmossedramat ha blivit det perfekta brottet, skriver tidningen. Egentligen spelade mindre roll om hans version av exakt vad som hände den där kvällen är korrekt. Lasse har ju erkänt. Men ett problem återstår för polisen, och det är inget litet problem. Att inte ens mördaren själv vet vem det är han har styckat upp. Offret hade inga identitetshandlingar på sig, och när man jämför fingeravtrycken med samtliga i polisregistren får man inget napp. Det låg dock ett cigarettetui med namnet Sven ingraverat i en av den dödes fickor. Ett tag tror polisen därför att det kan handla om en man som heter Sven Eriksson och en flitig gäst på Gamla stans ölcaféer. Han har inte synts till på flera dagar, men det visar sig vara ett villospår. Den enda övriga ledtråden är ett litet tvättmärke i den sönderskurna kavajen med siffrorna 10-6, ordet stan och siffrorna 5-3-3-8. I pressen och i radion kan snart alla ta del av ett utförligt signalement. En 180 cm lång man, något uppnäst, med högt hårfäste och en fastvuxen örsnibb på vänster sida och som saknar 2 framtänder både i under- och överkäken. Medan vissa poliser går omkring och förgäves visar upp en bild av mordoffrets ansikte för folk på ölcaféerna, tar sig andra poliser till stans tvättinrättningar för att ta reda på var kavajen har varit. Till slut framkommer att den har varit inlämnad på stans kemiska på Västerlånggatan 56 i Gamla stan. Där förklarar innehaverskan, en fru Forsmark, att siffrorna 10-6 betyder att kavajen skulle vara färdigtvättad den 10 juni 1953. När polisen frågar om fru Forsmark får anteckningar om sina kunder svarar hon nej. Hennes kunder får ett numrerat kvitto. Själv behåller hon en kopia. Det är allt. Dessutom har hon omkring 5000 kvitton från 1953, och att finna en ledtråd i den högen vore som att leta efter en nål i en höstack. Finns det alltså ingen som helst chans att räkna ut vem som lämnat in kavajen? Jo, svarar hon, en liten möjlighet existerar. Om en kund är slarvig och tappar bort kvittot så kan han eller hon ändå kvittera ut plaggen med sitt namn. I så fall står det antecknat på kopian av kvittot. Sen har polisen en makalös tur. För kunden har faktiskt gjort just det, tappat kvittot. Hans namn är E.A. Tullander och han bor på Södermalm. Äntligen vet polisen vem den mördade är. De beger sig till Tullanders adress, de ringer på och dörren öppnas av E.A. Tullander. Han dementerar sitt frånfälle och det bestämdaste. När förvirringen lagt sig förklarar Tullander att han ett år tidigare hade en inneboende. Denne sa sig en gång ha tappat ett kvitto på en inlämnad kostym och bad sin hyresvärd att hämta kläderna. Thulander har inga problem att dra sig till minnes hyresgästens namn, Per Gunnar Lötberg. Polisen lyckas ta reda på att denne Lötberg är gäst på ett ungkarlshotell på Kärrhovsgatan. De åker dit. Och mycket riktigt, Lötberg bor på hotellet men har inte synts till sen i fredagsmorse. Personalen intygar att det är han på bilden. På en pilsnerflaska i hans rum hittar man dessutom fingeravtryck som visar sig matcha likets. Fallet kan därmed läggas till handlingarna. Mannen som Lasse Andersson Berg har tagit livet av är ursprungligen från Gävle men har i 7 års tid glidit runt mellan diverse ungkarlshotell i Stockholm. Per Gunnar Lötberg var 43 år och försörjde sig som diversearbetare i hamnen. Att ingen kände igen honom på ölcaféerna tycks ha haft en naturlig förklaring. Han var nästan aldrig där. I en intervju säger portvakten på ungkarlshotellet att Lötberg var en lugn typ som mest låg hemma och läste detektivromaner. Han kunde knappast ana att han själv skulle komma att figurera som offer i en mordutredning. Hur går det då för mannen som har utfört detta bestialiska brott? Hur många års fängelse döms styckmördaren till? Svaret är inga alls. Det som var uppenbart redan för Oscar i lägenheten i Bagarmossen blir uppenbart även för poliser och jurister. Lasse är tokig.
Svenska Dagbladet den 5 december 1954.
Livsmedelsarbetaren Lars Arneberg, som sköt ner och sedan styckade hamnarbetaren Per Gunnar Lötberg, fälldes inte till ansvar för dessa gärningar av Stockholms rådhusrätt. Berg har genomgått sinnesundersökning och enligt läkarutlåtandet är han i behov av vård på sinnessjukhus. Brottet har han begått under psykisk abnormitet som är jämställd med sinnessjukdom och han betecknas som farlig, speciellt i situationer liknande den vid det aktuella brottet. Prognosen för honom är dålig.
Du har lyssnat på Harrisons historiska brott med Dick Harrison, en podcast från Svenska Dagbladet. Producent är Klara Wallin, Adam Svanell är redaktör. Ansvarig utgivare är Anna Kariborg och jag heter Eva Johannesson.